Om ett mål är synligt när man blundar, motiverat att genomföra, alltid med en, roligt och respektfullt, eller när man tänker på det här målet så blir det liksom tändande som en förälskelse. Om man skapar mål på det sättet, då behöver man inte liksom viljemässigt anstränga sig så mycket. Därför att då är det liksom i linje med vem man är och med vem man vill bli. Det handlar om att lära sig att vinna. Det handlar om att låta människor växa med sin prestation, att låta deras självkänsla växa med sin prestation. Alltså dels behöver man jobba på individnivå. Alltså hur kan vi få människor att må och fungera, prestera bättre i liksom en större balans och i mer kontakt med sig själva. Om man tänker sig att vi lever i myten utav att det bara är bitar ihop, så är det också, så finns det också en inneboende föreställning om att om jag bara biter ihop mer så kommer jag prestera bättre. Men det är ju tvärtom. Någonstans så tänker jag så här, många gånger är det ju att sänka kraven som gör att man presterar bättre.
Ja, prestationer och att prestera är ju något som dagens samhälle fokuserar väldigt mycket på. Och ni vet ju efter att ha lyssnat på några avsnitt av den här podden att kravet på kvinnors prestationer dessutom är högre. Jamina Enedal är Sveriges första världsrekordhållare i fridykning. När hon tävlade första gången så var hon så inställd på att prestera att hon svimmade under ytan. Och efter det började hon fundera på sitt eget förhållningssätt till just prestationer. Hur kom det sig att när hon var inställd på att göra ett bra resultat så pressade hon sig själv över gränsen? Men när hon dök för att det var roligt så låg hon på världsrekordsnivåer. Det här är vad veckans avsnitt handlar om. Och det är ett väldigt intressant avsnitt eftersom det finns tydliga likheter mellan sporten och näringslivet när det kommer till just det här. Så vrid upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Jamina Enedal. Sådär, då säger vi hej och varmt välkommen till Jamina Enedal.
Tack så mycket.
Det är faktiskt andra gången du är här, för att vi träffades ju idag i fredag. Vi träffades i måndags och spelade in ett jättebra avsnitt som sen försvann.
Precis.
Och det är väl en av mina, det är väl tror jag första gången det händer mig att det är något fel, att det blir så på två år. Så att, men det hanterade vi ganska bra.
Ja, absolut. Och jag tänker också så här att det var nog ganska bra att det hände.
Ja.
Därför att vi fick ju som ett litet genrep där vi fick lära känna varandra. Och ja, nu kan vi liksom köra igen.
Ja, men nu blir det ju press på att det här måste bli ett hur bra avsnitt som helst. Det blir det. Det blir det. Men jag tyckte det var intressant hur vi hanterade det och direkt gick in i så här lösningsmode. Eller du gick in i lösningsmode och jag bara, nej. Den finns inte. Den finns inte. Den är borta.
Ja.
Vi får göra om. Och du försökte så här googla och läsa instruktioner. Och det är ju min absolut svagaste sida. Det är att läsa instruktioner.
Ja.
Så där när jag får långa mejl eller ska göra si och så, då blir jag, får jag tunnelseende.
Ja, ja, men jag förstår. Och jag kände igen mig så mycket i dig. För det var så för mig innan. Alltså jag hade precis, alltså så fort liksom system kraschade eller så här, alltså det var så hemskt, alltså jag fick sån ångest. Men sen så, alltså, sen så bestämde jag mig för att bygga min app. Och då, i parallellt med det så satte jag också upp målet så här att ja, men jag behöver lära mig ett tekniskt mindset. Liksom, och kunna så här växla mellan, alltså kanske det mer kreativa mindsetet där man liksom testar och utforskar och sådär, till att bli mer linjär och kunna liksom, ja, kunna göra båda sakerna beroende på vad, alltså vilken situationen är. Så att jag har tränat mig, så det var därför jag var så systematisk.
Det går att lära om, men det var intressant så här i efterhand hur vi hanterade den situationen, att jag blev lite så här, ja, nej, det är ingenting att göra. Alltså jag är i och för sig oftast väldigt lösningsorienterad, men jag tror att jag så här insåg att det är kört liksom. Och du försökte lösa problemet.
Ja.
Ja, och vi gick in i två helt olika roller. Det är superintressant.
Ja, precis. Nej, men det som också har varit en lärdom är att det, alltså, online så finns det liksom alltid i princip någon som har haft samma problem.
Ja.
Så googlar man bara tillräckligt länge och liksom och sen följer stegen linjärt, så är det, alltså, så hittar man lösningen. Och någonstans, jag har stött på så många utmaningar med appen som liksom som har varit omöjliga eller ja, men som faktiskt liksom mot alla odds liksom har löst sig, och nu är den ju där liksom på App Store och rullar mot alla odds.
Men det jag ändå tycker är kul, det är att vi liksom vi ska inte prata så mycket mer om hur vi löste det här, men att vi båda säger ja men det är kört, men vi bokar ett nytt datum och spelar in igen. Det var liksom inga sura miner.
Nej.
Vi löste det där och nu är det här igen och är glad.
Ja.
Och så kände du lite mer avslappnad när du kom hem till mig idag. För att nu känner ju du mig.
Ja, och Flisan känner jag också.
Och Flisan, ja, precis. Ja. Så vi går köpte kaffe och så nu sitter vi här.
Ja.
Du känner dig som hemma.
Precis.
Ja, super. Vi kanske ska korka upp en flaska vin. Nej, nu ska vi spela in podd.
Ja, det ska
och
vi.
Och hoppade direkt in i en lite rolig historia här. Så jag hoppas att lyssnarna kanske får skratta lite. Men vem är Jamina Enedal då? För vi måste ju presentera dig. Och du är ju moderator och föreläsare, pratar mycket om prestation.
Precis, det gör jag.
Och ledarskapsutveckling, eller hur?
Ja,
och
precis.
Allt kommer ifrån simningen från början. Och så fridykning.
Precis, exakt så. Jag behöver inte presentera mig, du har ju koll på allt.
Ah, sån stenkoll. Det kan vara för att vi har spelat in ett avsnitt. Nej, men det här blir intressant, för vi får se om var samtalet tar vägen den här gången.
Ja, jättespännande.
Men vi måste ju ändå börja med att dra din story, tänker jag. Det är det som är grunden till det du gör idag.
Ja.
Om simning. Hur det kom sig att du började att simma. För du simmade på hög nivå, eller hur? Tävlingssimmade.
Precis. Ja, man kan säga att jag alltid har älskat vatten.
Ja.
Och att mycket beror på att jag fick så fantastiska upplevelser i vatten när jag var barn. Tack vare min mammas bästa väninna som heter Pirjo. Och jag var faktiskt så säker i badet att min mamma blev orolig när jag var i vatten. Så hon tänkte att men nu måste jag sätta Jamina i simskola så att hon kan lära sig ha huvudet ovanför vattnet. Mm. För att liksom, jag var ju under hela tiden.
Ja, för din mamma var rädd för vatten, va?
Precis.
Och den här Pirjo uppmuntrar dig på ett väldigt bra sätt som jag gärna vill att du berättar om.
Ja, precis. Alltså Pirjo är för mig en symbol för liksom, en person som kan skapa en optimal prestationsmiljö.
Mm.
För hon hade liksom en förmåga att göra saker och ting roligt och lekfullt. Och samtidigt som hon utmanade mig liksom, steg för steg. Så det var ju inte så att vi alltid var kvar på samma nivå. Utan hon, liksom, ja, men hon gjorde det svårare och svårare. Men hela tiden så lät hon mig bibehålla liksom, självförtroendet. För att sen kunna ta nästa steg.
Mm.
Och det här tänker jag, det är ju liksom grunden. För att få människor att liksom, utvecklas. Och liksom, både må och prestera bättre.
Mm. Och sen satte din mamma dig i simskola för att Pirjo lärde dig att vara mest under vattnet och dyka och hämta saker på botten, eller hur?
Exakt, precis. Och då märkte jag ju att det var en väldigt stor skillnad på de här olika miljöerna, om jag tittar tillbaka på det nu. Som barn så upptäckte jag att det var väldigt stor skillnad känslomässigt.
Mm.
Därför att den här lekfullheten, den ersattes ju utav liksom alltså känslor utav oro och rädsla väldigt mycket. Som i sin tur beror mycket på liksom, kanske inte de föreställningar som man har i simning specifikt, utan kanske på de föreställningar som vi har om prestation generellt i vårt samhälle. Mm. Det som jag kallar för prestationsmyter.
Mm. Vad är prestationsmyterna då?
Prestationsmyterna är alltså tanken om vinnare förlorare.
Mm.
Alltså att en del liksom har vinnarskalle, andra har inte vinnarskalle. En del är high performers, andra är low performers. A-människor, B-människor. Starka elever, svaga elever. Ja, du hör. Och det här gör ju att många ledare i sin tur, alltså deras ledarskap handlar väldigt mycket om att skilja agnarna från vetet. Som man, det är ett gammalt uttryck. Och det här upplevde jag ju som simmare också. Man hade ju väldigt så här, tidiga elitsatsningar. Jag lyckades komma med, så att när jag var 10 år gammal så kunde jag simma 10 pass på en vecka. Plus skola, plus tävling på helgen. Och då blev det ju så att så länge man presterade så var man ju en vinnare. Och då kunde man vara med på alla satsningar, man fick vara med i gemenskapen och så vidare. Men sen så, om man inte lyckades prestera, då var det ju för att man var en förlorare. Och då var man också, alltså då riskerade man ju också att bli utesluten ur gemenskapen. Och här tänker jag också att om man tittar på rekryteringsbranschen, som jag tycker är ganska spännande, så är det ju jättemycket fokus på att man pratar liksom om talangjakten, liksom att alla vill ha talangerna. Man fokuserar otroligt mycket på liksom att försöka hitta de människor som man föreställer sig är S. Men man ser inte att liksom det är miljön som skapar prestationerna. Alltså om du sätter in en, liksom, en jättekompetent människa i en dålig prestationsmiljö, så kommer det inte bli några bra prestationer. Om du sätter in en person som kanske inte liksom kan så mycket från början i en bra prestationsmiljö, så kan det bli, så kan du helt plötsligt ta fram den människans talang. Så det här var en av de sakerna som jag upptäckte, eller som jag kände väldigt starkt. En av prestationsmyterna.
Hur påverkade det dig när du simmade?
Alltså, tanken om vinnare och förlorare gjorde ju att jag blev väldigt spänd och orolig och rädd. Alltså orolig för att misslyckas, eftersom misslyckande var samma sak för mig då som att bli utesluten ur gemenskapen.
Hur har du kunnat se den prestationsmyten på näringslivet? Har du någon sån här konkret, om vi tar den prestationsmyten,
ja, vinnare och förlorare,
om du, hur har du sett den i näringslivet? Har du någon så här konkret situation som du minns?
Ja, vi kan ta situationen när jag jobbade för ganska många år sedan på ett kontor där man hjälpte människor ut i arbetslivet. Och då hade liksom den här organisationen ett särskilt system där vi då som jobbade med de här nyanlända skulle liksom sätta siffror på hur, alltså på våran bedömning av hur pass redo för arbetsmarknaden de var. Och sen skulle vi fokusera på de som var mest redo för att kunna skapa bäst resultat.
Och vad hände då?
Alltså det som hände var ju, eller det som hände vid många tillfällen var ju att de människor som inte blev prioriterade kände sig exkluderade och tappade ännu mer motivation. Och sen så var det ju också att vi kunde ju inte använda liksom gemenskapen som en kraft för att liksom lyfta alla i det paradigmet om vinnare och förlorare. Och dessutom så var det ju ofta väldigt, återigen, prestation och miljö är liksom, det är det som är hela nyckeln. Så att, jag menar, om det kommer en person som har varit arbetssökande i jättemånga år, som känner sig misslyckad, som är liksom i en miljö där den inte får tillgång till sin egen kraft, så kommer den ju göra ett intryck. Men jag har ju sett liksom, när man placerar människor till exempel som har ett yrke som de känner väldigt stor stolthet inför, när de liksom kliver in liksom i sin yrkesmiljö, hur bara hela fysiologin, alltså det blir en helt ny människa.
Du har ett exempel på det, va?
Ja, alltså till exempel en av de här personerna som ansågs vara väldigt långt bort ifrån arbetsmarknaden, var en man som hade jobbat med tyg i hela sitt liv. Och hans farfar var tyghandlare, hans pappa var tyghandlare, och han hade liksom, han hade ärvt det här yrket. Liksom, han hade sin egen butik i Irak, och så hade han fått fly hit till Sverige. Och då var bedömningen att ja, men tygbranschen, det är ju en liten bransch och det är det enda han kan. Så han liksom, ja, men det är ju inte så mycket att satsa på. Men då så var det ju så att, om man säger, vi gjorde om hela spelplanen, kan man säga. Och bestämde oss för att vi ska satsa på alla. Och vi ska inte ha någon intern konkurrens, utan alla deltagare och alla liksom personal som jobbar här, vi ska satsa på att så många som möjligt ska komma ut i arbete. Mm. Alla är lika mycket värda, alla hjälper alla. Så om någon deltagare har någon kontakt som de känner som kan hjälpa någon annan, så, liksom, så hjälps vi åt. För det gemensamma målet är att så många som möjligt ska ha arbete härifrån.
Så med honom, han den här tygen, ja. Ni åkte ut med honom? Och,
eller? Ja, precis. Vi åkte ut med honom. Jag sa till honom så här, jag vet faktiskt inte hur tygbranschen ser ut i Sverige. Jag vet att det finns en plats som heter Borås. Mm. Och där var det väldigt aktivt med liksom tyg och så för ett tag sedan. Men det är inte lika mycket aktivitet nu. Men låt oss undersöka det här. Mm. Så att mitt förslag är att vi försöker hitta liksom en praktikplats så du får lära dig mer först. Mm. Och då så gick vi till en plats där han då liksom fick komma in i den här butiken. Mm. Och det var så fantastiskt, alltså just den här förvandlingen, det som hände med den här mannen. Därför att bland det första han gjorde, för han pratade inte svenska då så mycket. Nej. Det var att han tog en stor tygrulle. Och så var det liksom ett sånt här långt bord, sånt där som man klipper tyget på. Mm. Och så tog han tygrullen och så virade han ut liksom tyget så att det stannade liksom precis innan kanten på bordet. Mm. Och sen så tog han tygrullen igen och så gjorde han en liten rörelse så att det tjoffades in igen. Och så, liksom, så kunde han fånga in tyget. Mm. Och det var ju liksom ett sätt för honom att visa att jag kan det här. Mm. Så sen så var det så att han lärde sig svenska på 3 månader. Mm. Han blev anställd först med lite stöd från Arbetsförmedlingen. Sen fick han fast anställning. Mm. Och idag är han delägare och importerar och exporterar kunder. Mm. Eller tyger, men jag, inte kunder. Men faktiskt kunder också.
Ja, precis.
För grejen är så att man kan ju se så här på en människa. Antingen kunde jag ha tittat på honom så här att nej, men han kan ingen svenska så. Eller så som jag då också såg att, och som jag sa till den här arbetsgivaren, att här har vi en kille som pratar perfekt arabiska. Mm. Jag ser att du inte har någon arabisktalande i din butik. Och i ditt område så finns det ganska många arabisktalande personer. Mm. Skulle du vilja träffa den här personen som skulle kunna dra in en ny kundstock till dig? Mm. Ja, det ville han ju. Mm. Så på den vägen är det.
Och på vilket sätt har man då röjt den här prestationsmyten som är winners and losers?
Ja, men just det att det handlar ju om att någonstans skapa en miljö för människor där alla har chansen att bli en bättre version av sig själv. Mm. Det är ju det som är hela nyckeln. Att vara i, alltså som jag brukar då kalla istället, att lära i att vinna.
Mm. Och du har en till prestationsmyt, eller hur? Hur många är det? Det är 3, va?
3 stycken, ja.
Så, och vilken är den andra?
Den andra prestationsmyten, det är att det bara är att bita ihop. Ja. Ju hårdare man pressar sig, desto bättre blir man. Mm. Du har säkert hört no pain, no gain. Mm. Och så vidare. Mm. Men grejen är ju så här att när man pressar sig och liksom när man är under stress, så fungerar ju inte kroppen lika bra som när man är avslappnad.
Nej.
Och jag tänker på mig själv som liksom 10-åring med 10 pass i veckan, liksom skola, tidiga morgnar, alltså sena kvällar, tävlingar på helgen. Mm. Det var ju aldrig möjlighet till vila. Och sen att vara under den här pressen, att hela tiden vara rädd för liksom att misslyckas och att inte få vara med. Ja, det var ju väldigt, väldigt hård miljö. Och det är klart att jag var jättespänd och orolig hela tiden utav den här pressen.
Mm. För du föreläser ju en del om hur vi uppnår bättre prestationer till mindre ansträngning, eller hur?
Ja.
Hur gör man det då?
Alltså det finns många vägar.
Mm.
Men jag skulle säga att den absolut mest underskattade vägen, det är förmågan att verkligen bygga en stark och integrerad målbild.
Mm.
Alltså, om ett mål är synligt när man blundar, motiverat att genomföra, alltid med en, roligt och respektfullt. Och när man tänder på, eller när man tänker på det här målet, så blir det liksom tändande som en förälskelse.
Mm.
Om man skapar mål på det sättet, då behöver man inte liksom, man behöver liksom inte viljemässigt anstränga sig så mycket. Därför att då är det liksom i linje med vem man är och med vem man vill bli.
Mm.
Så då kommer autopiloten mer liksom ställa in sig efter det här målet. För det är ju målbilden som styr.
Mm.
Alltså till exempel på morgonen, borstar du tänderna på morgonen?
Ja, det gör jag faktiskt.
Det gör jag med.
Ibland blir det lite risigt med det när man sitter och jobbar hemma så här, tycker jag. För då är det så här, då går man upp och sen jobbar man och så blir alltså ja, men jo, jag borstar tänderna på morgonen.
Ja.
Men jag ska villigt erkänna att jag ibland, eller motvilligt erkänna att jag ibland glömmer det när jag sitter hemma hela dagen.
Ja. Förmodligen därför att din målbild är på det du ska göra på jobbet först, istället precis. För målbilden utav att borsta tänderna.
Ja.
Men förmodligen så borstar du tänderna så småningom ändå.
Ja, det gör jag ju. Alltså, då kanske jag, oj, vid lunch, bara shit, jag har inte borstat tänderna. Och då gör jag ju det.
Ja,
så därför... det är en del av min rutin på något sätt.
Ja, ja. Precis. Och det är ju också en målbild som är liksom så djupt integrerad. Du har gjort det så mycket så att det liksom bara sker per automatik.
Mm. Och hur skapar man en sån miljö då? På ett företag?
Alltså det som är viktigt är ju att bygga målbilderna tillsammans.
Mm.
Många gånger så är det ju en styrelse eller så som skapar målen.
Mm.
Men genom att bygga in kunskapen som finns i hela organisationen så kan man ju bli mer liksom i linje med ja, men både värderingar och liksom målsättning. Och säkert också kanske hitta nya affärer och nya möjligheter som man bara kan se när man har flera olika perspektiv.
Mm.
Så det tänker jag, att skapa delaktighet. Och när man gör det så blir det ju också att man inte behöver implementera målen som steg två, vilket man traditionellt sett gör. Utan då spar man ju tid, för då har ju alla redan liksom i hela processen utav att ta fram målen.
Mm.
Så har man ju liksom redan börjat integrera dem.
Mm. Sen har vi den tredje prestationsmyten.
Ja.
Nu har vi ett väldigt strukturerat avsnitt här, vilket känns bra, tycker
ja,
jag.
Ja, det tycker jag med.
Den tredje prestationsmyten, vilken är det?
Alltså den tredje prestationsmyten är den traditionella smartmodellen.
Mm.
Alltså om man bara mäter allting tillräckligt mycket eller om man bara liksom talar om för människor vad man förväntar sig utav dem så, liksom, så blir allt frid och fröjd ungefär.
Mm.
Och det är också väldigt mycket liksom ett perspektiv där det är väldigt stor skillnad på att vara den personen som mäter och att vara den personen som mäts.
Ja, det är jättestor skillnad.
Ja, och återigen, otroligt viktigt att liksom bjuda in i målsättningsarbetet.
Mm.
Så att det är någonting som liksom alla är delaktiga i.
Mm.
Och som alla också har möjlighet att påverka.
Mm.
För det är ju också en enorm skillnad på ett mål som någon har satt åt dig.
Mm.
Gör så här, liksom. Det här är ditt mål. Eller vad vill du ha för mål? Hur vill du utvecklas? Mm. Vad ser du för möjligheter i ditt arbete? Och vad finns det för möjligheter som vi kanske, alltså som inte har ditt perspektiv, skulle liksom få kunna ha glädje utav för att växa och utveckla det här tillsammans?
Ja, då får man ju en helt annan drivkraft, tänker jag.
Ja.
Och det blir ju mycket roligare.
Ja, precis. Och man bygger på den inre motivationen istället för ja, men, rädsla, oro och så.
För det är intressant att det här som du liksom tar med dig till näringslivet, det kommer ju ifrån din tid som simmare och fridykare framför allt. Eller det är ju därifrån det kommer, tänker jag. Och när du simmade så hade du en tränare som skapade vissa känslor hos dig.
Ja.
Och som, vill du berätta hur din tränare var?
Ja, när jag tänker på tränaren så tänker jag att det har varit många ledare under liksom mitt liv som på något sätt har skapat samma sak.
Mm.
Så jag tänker att när vi säger tränaren så innefattar det många personer som representerar den här prestationskulturen, den negativa prestationskulturen med prestationsmyterna som jag upptäckte som simmare. För jag tänker, vi är ju alla bärare utav den kultur som vi själva har upplevt.
Vad tror du att den här vi ska komma tillbaka till din tränare, men nu hakar jag. Vad tror du att den här prestationskulturen kommer ifrån med alla de här prestationsmyterna? Alltså, varför har vi den egentligen?
Jag tror att den har väldigt mycket att göra med det ekonomiska systemet.
Mm.
Alltså man pratar ju väldigt mycket inom IT-branschen nu om liksom AI och att vi måste liksom bygga in liksom moral och etik i systemet, därför att systemet själv har ingen egen moral och etik.
Nej.
Och det kan jag tycka, det är ju jättebra. Men samtidigt kan jag tycka lite så här, varför har vi inte samma diskussion om det ekonomiska systemet som faktiskt är där omkring oss hela tiden? Jag tänker AI och hur det kommer utvecklas, det hör ändå till framtiden. Men nu har vi liksom ett ekonomiskt system som inte bara påverkar prestationsmiljön för människor på ett negativt sätt, men som faktiskt också, om man liksom ska dra det liksom till sin yttersta spets, driver planeten så hårt i den här prestationsmyten att det bara är att bita ihop och skapa bättre och bättre resultat.
Mm.
Att hela planeten håller på att gå åt skogen.
Mm.
Om vi nu verkligen pushar det liksom till sin yttersta gräns.
Mm.
Och det är därför jag menar att alltså, det handlar inte om den enskilda tränaren.
Nej.
Utan det här är liksom ett mindset som vi har liksom i våran kultur idag.
Hur borde vi förhålla oss till prestation då, istället?
Alltså, jag tänker att det handlar om alltså att lära i att vinna.
Mm.
Det handlar om att låta människor växa med sin prestation, att låta deras självkänsla växa med sin prestation.
Mm.
Och om man då tänker sig liksom ett jordklot, om vi nu hoppar tillbaka till det, så handlar det ju också om att man låter naturen återhämta sig när man liksom har gjort ett uttag.
Mm.
På samma sätt så går ju det här liksom hand i hand. Men jag tror ju väldigt mycket på att man behöver jobba på flera olika nivåer samtidigt.
Mm.
Alltså dels behöver man jobba på individnivå.
Mm.
Och liksom titta så här, okej, men hur kan vi få människor att må och fungera, prestera bättre i liksom en större balans och i mer kontakt med sig själva.
Mm.
Och det är ju därför, det är ju liksom orsaken till varför jag har byggt appen.
Mm.
Som är då en mental resebyrå där man tränar insidan. Så det är en sak, individ.
Mm.
Men sen så behöver man ju jobba med internationella lagar och regler.
Mm.
Och nationella lagar och regler. Och lokala lagar och regler kring hur... För jag tänker så här att en lag är ju liksom moraliserande.
Mm.
Så till exempel, om jag skulle fråga dig så här... tycker du att det är moraliskt korrekt att ta från naturen till exempel... men inte ge tillbaks? Eller tycker du att det är moraliskt rätt att liksom pressa ut allting ur en människa utan att den får känna glädje för det den har åstadkommit?
Mm.
Du skulle förmodligen säga, vad skulle du svara på det?
Jag skulle nog säga att det inte är moraliskt rätt.
Nej, men Nej. Det här är ju liksom, det här sjuka som jag ser det, förhållningssättet, det är ju det som är normaliserat.
Mm.
Det är så här vi lever.
Och det är ju så många som lider av prestationsångest och så,
ja,
tänker jag.
Precis, och så tänker de att det är deras eget fel.
Ja, och det är det inte.
Nej, alltså vi lever ju i ett dysfunktionellt system.
Mm.
Alltså, och i dysfunktionella prestationsmiljöer där det handlar väldigt mycket om att genom press och genom stress försöka driva fram resultat.
Mm. Men om man lider av prestationsångest då, vad skulle du säga till... För många kvinnor som jag vet, jag pratar ju mycket med kvinnor.
Mm.
De lider ju av prestationsångest och de upplever också att kraven är högre på dem.
Ja.
Och det visar ju många studier att kraven är högre på kvinnor överlag. När det gäller till att göra karriär, så att kvinnor måste göra dubbelt så mycket och dubbelt så bra för att ta sig fram.
Mm.
Vad skulle du säga till dem? Hur ska de förhålla sig till det? Till prestationsångest och de kraven?
Alltså jag tänker så här... Om man tänker sig att vi lever i myten utav att det bara är bita ihop...
Mm.
Så är det också, så finns det ju också en inneboende föreställning om... att om jag bara biter ihop mer så kommer jag prestera bättre.
Mm.
Men det är ju tvärtom. Så att någonstans så tänker jag så här... Många gånger är det ju att sänka kraven som gör... Alltså att sänka de personliga kraven som gör att man presterar bättre.
Mm.
Så det är ju liksom, det är en del utifrån ett individperspektiv. Men sen tänker jag också att någonstans när man upplever att saker och ting inte är rättvist, alltså, eller att man inte känner sig behandlad på rätt sätt, Då handlar det ju om att alltså, ge feedback så tidigt som möjligt. Alltså fånga upp det. Att helt enkelt liksom skapa en ny spelplan som är liksom bättre.
Och hur särskiljer man det här att sina egna krav på sig själv och omgivningens krav? För det är ju skillnad, alltså ibland ställer vi ju högre krav på oss själva än vad omgivningen gör egentligen, tänker jag.
Ja, det är jättevanligt.
Och hur ser vi det? Eller hur kan vi liksom bena ut det på något sätt?
Ja, alltså det där är en jättespännande fråga. Och särskilt tänker jag därför att vi traditionellt sett i vårt samhälle har ett väldigt individualistiskt syn på människor.
Mm.
Men jag tror att det nästan är omöjligt att skilja det åt.
Mm.
Men däremot kan ju den enskilda människan känna så här, gud, nu blir jag stressad, orolig, rädd. Nu känner jag inte att det är kul. Nu är min liksom stressnivå för hög.
Mm.
Så att jag tror mycket att det handlar om man säger på individnivå, att verkligen försöka få människor att bli medvetna om så här, nu känner jag så här. Och sen så behöver man ju då hitta så här, när man blir medveten så är det första steget till att sen kunna ta liksom olika steg för att liksom agera. Till exempel sänka kraven kan vara ett sätt. En annan härlig motpol som jag brukar använda är att man kan ha liksom som ett så här, man kan göra som ett litet så här superteam i sin hjärna.
Mm.
Ja, men med människor, det kan vara djur också. Som man vet så här att ja, men hur det här än går nu, så kommer den här katten eller den här hunden eller den här mamman eller den här kompisen eller sådär. De här personerna och djuren då i mitt team här, mitt superteam, de kommer faktiskt älska mig ändå.
Mm.
Så skitsamma.
Mm.
Det spelar faktiskt ingen roll, för att det viktigaste, alltså mina supermänniskor, de jag älskar, de finns ju här ändå. Det är ett sätt att skapa en motpol. Och sen tänker jag också rent fysiskt, om man har väldigt mycket prestationsångest, så sätter det sig spänningar i kroppen.
Mm.
Alltså på riktigt. Och då är det så att redan 1908 så upptäckte Jacobson att det fanns en korrelation mellan spända muskler och ångest och andra liksom psykosomatiska problem.
Mm.
Och genom att man lär sig att slappna av fysiskt så får man också minskad ångest.
Mm. Jag tänker också att sina egna krav på prestation måste ju också hänga ihop med sin syn på misslyckanden, tänker jag.
Ja, absolut.
Vad tänker du om det?
Ja, men jag håller helt med dig. Att om man ser, alltså om man tänker så här att man har vunnit eller förlorat när man har gjort någonting. Alltså man har misslyckats eller lyckats. Det är också en del av vinna-förlora-myten.
Mm.
Då är man ju liksom i en förlust och man riskerar väldigt mycket så fort liksom saker och ting inte går som man har tänkt sig.
Mm.
Men om man då, som jag kallar det för, om man tänker att lära är att vinna istället, så är det ju så här att oavsett hur det går, oavsett om liksom saker och ting går dåligt eller inte, så har man någonting att lära ifrån allting som händer.
Mm.
Och när man är i lärande så är man ju i utveckling och man kan hela tiden förfina och bli en liten bättre version av sig själv.
Mm.
Oavsett vad som händer.
Mm. Men man måste få grotta ner sig i misslyckanden också, tänker jag, ibland. Och sen dra lärdom av den. Eller? Så brukar jag, om jag gör någonting, så brukar jag säga, liksom svära och sen ja.
Ja.
Eller hur?
Ja, men visst.
Det är som när vi spelade in podd och det gick åt helvete. Och så lärde vi oss av det att jag ska kolla systemet när jag har uppdaterat datorn nästa gång.
Precis.
Typ sådana saker. Då har jag lärt mig det.
Ja.
Nu var det ett väldigt, väldigt litet misslyckande som var väldigt lätt att lösa, men ändå.
Ja, och vem vet, det är också så här med misslyckanden. Jag tänker till exempel, man vet ju aldrig, och det är någonting som jag tänker också är ganska viktigt att vara ödmjuk inför.
Mm.
Man vet ju aldrig vilka misslyckanden som kommer leda till fantastiska resultat i nästa steg.
Mm.
Jag tänker på till exempel när jag gjorde mitt första rekordförsök som fridykare.
Mm.
Och hade, Jag hade ju då bytt sport från simning till fridykning, men hade med mig hela den här gamla synen på prestation med prestationsmyter.
Mm.
Och stod där på rekordförsöket och tänkte så här, gud, om inte jag lyckas med det här, då är jag en värdelös förlorare. Och, och sen så försökte jag bara bita ihop allt vad jag orkade, och så simmade jag iväg. Och så simmade jag så långt så att jag svimmade av.
Mm.
Och då tänker jag så här att, och jag kände mig jättemisslyckad när jag hade misslyckats. Det var så, jag var ju så värdelös.
Mm.
Men i det där misslyckandet så bara, men vänta här nu. Hur kommer det sig att när jag typ bara blajar på tävlingen, eller på träningen, så här totalt ofokuserad, jag bara leker, har roligt.
Mm.
Ja, men då simmar jag ju över världsnivå. Alltså, då slår jag ju världsrekordet på på träning varje gång.
Mm.
Men när jag liksom försöker göra liksom enligt konstens alla regler och bita ihop och vara seriös och liksom, ja, då går det ju inte alls. Vänta, det är någonting som inte stämmer här.
Ja, för det var då du började fundera över det här med prestationer och gjorde kopplingar till simningen och sådana saker, eller hur?
Exakt, så att jag tänker också så här att, jag menar, vi vet ju inte ifall om, nu när vi sitter här, om det här avsnittet liksom blir en sensation.
Mm.
Kanske tack vare att din teknik krånglade förra gången.
Ja, precis. Precis.
Så det tänker jag också, att det får man vara ödmjuk inför.
Ja. Men då, nu måste vi ändå säga, för du, nu kom du in på den här storyn om fridykning och sådär. Du har ju det första svenska världsrekordet i fridykning.
Ja.
Och du dessutom är väl en av de få kvinnor som har fridykt, eller hur? Ja. Inom Sverige. Du var väl en av de första kvinnliga tävlingssimmarna, eller hur?
Ja, exakt.
För du slutade simma. Mm. Och sen så några år senare, så hur kommer det sig att du började med fridykning?
Alltså det var så att när jag var 20 så ville jag veta vem jag var om inte jag hade människor omkring mig som jag kände.
Mm.
Så då gjorde jag en resa till Indonesien.
Ja.
Och där i Indonesien så dök jag utan lufttuber för första gången i mitt liv.
Mm.
Och på det dyket så hände någonting helt fantastiskt.
Mm.
För där mitt ute i havet så kommer det en manta.
Och då ska vi förtydliga för dem som lyssnar att en manta är en sån här stor, jättestor fisk, alltså en sån här platt, va?
Ja, en rocka.
Som flyger, en rocka.
Ja, ja, exakt.
Och du berättade hur stora de kunde bli sist vi sågs.
Ja, alltså om man tänker de mantorna som lever nära korallreven, de blir, ja men, ungefär 2-3 meter, ibland 4 kanske.
Var det en sån du träffade, eller?
Ja, min manta då, som jag träffade då, den var 3,5 meter mellan vingarna.
Ja.
De som lever på djupare vatten, de kan bli alltså 7-8 meter mellan vingarna. Mm. En sån har jag faktiskt aldrig träffat.
Nej.
Men jag hoppas att jag ska få uppleva det, för att det är någonting helt fantastiskt när ett sånt djur kommer fram och är nyfiken och börjar liksom titta och undersöka och undra, vem är du?
Mm.
Så det gjorde den här mantan, och den valde ut just mig bland alla dykare. Och det var bara så fantastiskt, för att när den dök ner så simmade jag efter.
Mm.
Och sen när jag skulle ha luft så kom den efter mig. Och sen så dök jag ner, och då så tog den upp leken och började simma efter mig.
Mm.
Och så där höll vi på i säkert 40 minuter tills dykbåten var tvungen liksom att åka därifrån. Och då ville jag ju såklart, alltså det var ju helt magiskt. Och jag ville ju veta allting om hur jag kunde hålla andan ännu bättre och kunna stanna under vattnet ännu längre.
Mm.
Och på det sättet så kom jag in på fridykningssporten.
Mm. Och då blev det en sport, och då hände det som du berättade om, att du tävlade, och då hände samma sak som när du hade simmat.
Precis, då tog jag med mig prestationsmyterna först in i fridykningen och bet ihop och tänkte att jag var vinnare, förlorare, och så satt jag så här väldigt, jag hade en tränare som satte mina mål åt mig och som följde upp och gjorde min träning och sådär. Men sen tog jag ju över hela ledarskapet själv och blev min egen tränare. Spräckte hål på myterna och slog Sveriges första världsrekord i fridykning.
Det är superhäftigt. Och vad gjorde du då? Alltså, vad gjorde du när du slog världsrekordet? Vad var den stora skillnaden?
Alltså, ja, det som är så himla spännande, det är att många tänker så här att är det inte liksom världsrekordet som är grejen? Men, och jag tänker så här, ja, det är ju den yttre framgången.
Mm.
Det har ju såklart fört mig till platser som jag aldrig hade varit på annars.
Mm.
Men den absolut största framgången, det var ju liksom den inre.
Mm.
Alltså jag tänkte så här, anledningen till att jag ville ha det här målet, att slå det här världsrekordet, det var för att jag tänkte så här, att om jag klarar av att rent mentalt hantera en sån situation, alltså att slå, alltså ett rekordförsök där det är så här, Jamina ska slå världsrekord nu, mm. alltså så.
Mm.
Om jag klarar det, alltså då kommer jag vara fri från rädsla, tänker jag.
Mm.
Och det var det som liksom drev mig, att jag tänkte så här att ja, men när jag är världsmästare, då kommer jag liksom kunna hantera i princip vilka situationer som helst.
Mm.
Det var ganska spännande. Och det var ju verkligen ett mål som jag, alltså som gjorde mig till en person som jag ville bli.
Mm. Och det här är ju intressant, för det kommer ju ofta upp i den här podden att, för jag hade ju det som frågor så här innan, eller jag har haft det under tidens gång, så vad är karriär för dig och framgång och sådär, och att många säger att karriär, det är att göra något som jag tycker är kul, för då går det oftast lätt. Mm. Och den parallellen drar ju jag här.
Ja.
Att om jag har ett roligt jobb och jobbar med något som jag brinner för,
ja.
Då kommer jag lyckas. Ta ett världsrekord i min karriär, alltså på något sätt.
Mm.
Och det är ju sådana intressanta paralleller liksom.
Ja, precis. För när man tycker att saker och ting är kul, då har man också uthållighet till träningen som det krävs för att bli riktigt duktig på någonting.
Mm.
För att allting handlar ju om träning.
Mm.
Alltså jag tänker, alltså för att komma tillbaka till, liksom, till det här med att lösa tekniska problem. Jag var ju en digital analfabet.
Ja.
Alltså på riktigt. Jag bara kände så här, gud, jag måste bli en människa av tiden.
Ja.
Och så vet ju jag då, eftersom jag jobbar med det jag gör, att ja, men det är bara träning.
Mm.
Hjärnan är plastisk.
Mm.
Man kan ha 1000 föreställningar om vem man är och hur man är och så vidare. Men grejen är så här, tränar man, då kan man faktiskt bli någonting helt annat.
Då kan man lära sig.
Ja, absolut.
Och vi måste ju, för vi var ju inne lite på din tränare här som representerar en stor. Och sen så kom vi liksom, som vanligt i mina poddavsnitt, lite på sidan och sådär, fast ändå på samma spår.
Ja.
Men vi tog en liten avstickare där på vägen.
Precis.
Men du måste ju ändå berätta om honom och vad han representerar för dig när du var barn och vad han representerar för dig nu.
Ja, precis. Nej, men som barn så var det ju så att jag upplevde ju att han sa att det finns bara en vinnare.
Mm.
Ju hårdare, och då inom parentes, och det är inte du, liksom, för du har inte vinnarskalle, ännu har du inte visat.
Nej.
Och ju hårdare man tränar, desto bättre blir man.
Mm.
Och man måste ha mål. Och de målen, det är de här som jag har satt till dig. Så att om man säger det ledarskapet att, som jag upplevde då, det var ju att jag var kontrollerad och pressad och att jag inte dög.
Mm.
Det kände jag ju hela tiden.
Mm.
Och jag tänker också att det finns ju en sån här gammal föreställning, alltså framförallt inom idrottens värld, men även inom näringslivet och faktiskt i skolan också, kommer jag på.
Mm.
Jo, att alltså, det är ju många lärare som tänker så här, ja, men jag ska inte ge den här personen det här betyget nu, för då blir den ju för självgod och så kommer den inte kämpa sen.
Mm.
Eller jag ska inte ge den här idrottsmannen den här feedbacken, för då blir den lat och vill inte träna.
Mm.
Men det där är ju helt, det där kan man ju bara slänga bort. För att någonstans, alltså en människa som är så här 100% säker på att den liksom duger, att den är älskad, att den kan, som sen får vara med och sätta nästa tändande mål, den har ju inga liksom hinder eller orosmoment i vägen för det målet. Den kan ju bara köra mot nästa mål.
Mm.
Medan en person som man gör osäker och håller på halster och så vidare, den får ju ägna massa energi åt till att liksom bara hantera liksom all oro och rädsla.
Mm.
Så det där måste vi ju liksom, det måste vi ta bort liksom. Vi måste ju få folk att förstå att det handlar om att höja människor i alla lägen.
Mm.
Att ser man någonting positivt, då säger man det liksom.
Mm. Men det gjorde inte han, berömde han dig inte tillräckligt mycket?
Från mitt perspektiv så var det ju så. Alltså att den miljön som jag var i, alltså, sänkte ju mig mer och mer.
Mm.
Alltså jag blev ju mer och mer, alltså fick ju sämre och sämre självförtroende tills jag slutade med simning helt.
Mm.
Så att från mitt perspektiv var det så, och rent forskningsmässigt så är det ju så att man pratar om den magiska kvoten.
Mm.
Och då finns det några, alltså det finns lite olika så här forskningsrapporter, men det finns åtminstone två som säger att man behöver ge minst 5 positiva saker till en person för att det ska vara neutraliserat mot en dålig. Ha. Och då är vi på neutral.
Mm.
Så att liksom mängden positiv feedback som man behöver göra för att höja någon är ju högre än 1 mot 5 liksom.
Mm.
Och det tror jag, där finns det jättemycket att göra för att faktiskt direkt kunna påverka en persons prestationsmiljö.
Mm.
För det är också en sån grej som, om man tänker så här, när man ska stå emot yttre press, så är det också en teknik.
Mm.
Alltså har man en väldigt stark, attraktiv, dedikerad målbild, då är man ju mycket så här mindre benägen att ta åt sig vad andra tycker.
Mm.
Så det är ju också ett knep att liksom jobba med den så att den blir liksom riktigt, riktigt liksom stark.
Och det har ju jättemycket med självkänsla att göra, tänker jag.
Ja.
Att man är trygg i sig själv.
Ja, precis. Och det är också en träningsfråga.
Mm.
Och det är kanske inte så många som vet det. För det är ju många som liksom, alltså vi har ju mycket att man tränar kropp. Och man lär sig olika färdigheter som multiplikationstabellen och så vidare.
Mm.
Men däremot det här att träna insidan, alltså att träna sin självkänsla, att träna sin förmåga till att sätta upp starka, positiva målbilder, att träna sitt optimistiska tänkande, eller liksom att träna framtida händelser genom att liksom se sig själv lyckas i olika situationer. Mm. Alltså den träningen är ju inte så vanlig idag.
Och det kommer ju upp ganska ofta i den här podden, att vi ska liksom träna på vår egen självkänsla. Jag har ju släppt också ett avsnitt med både Elisabeth Kylenstierna och Mia Törnblom där vi pratar om just det.
Ja, precis.
Att det liksom hänger ihop med det.
Ja.
Jättemycket hänger ihop med det.
Ja, det gör det. Och det lägger på något sätt grunden för många möjligheter i livet.
Mm.
Alltså en stark självkänsla öppnar ju verkligen vägen till väldigt många saker.
Mm. Men vad säger du då att ledare kan dra för... Vad kan de dra för lärdom av det du berättar och din liksom bakgrund inom simning och fridykning? Och i förhållande till prestation, vad kan ledare använda sig av där?
Nej, men jag tänker just det här med att vara extremt noggrann med den gemensamma målbilden.
Mm.
Och att alla får vara med och delaktiga i att bygga den.
Mm.
Det är ju en sak.
Mm.
En annan sak är liksom att skapa den här miljön med att lära dig att vinna. Mm. Att någonstans här, när någon gör ett misstag så liksom så att man liksom tänker så här, eller man kanske till och med ställer frågan så här, okej, nu har det här hänt, det gör ingenting, liksom nästa gång blir det bättre, vad tar du med dig för lärdomar till nästa gång?
Mm.
Att man liksom är i liksom en lärande process hela tiden.
Mm.
Det är ju den andra delen. Och sen så tänker jag på, alltså för att kunna fatta kloka beslut så handlar det ju inte om att bita ihop eller ha en organisation som hela tiden är pressad. Därför då kommer alla bli tunnelseende.
Mm.
Och är man tunnelseende så är man ju inte så smart.
Nej.
Alltså det vet vi ju.
Ja.
Och man liksom ser inte helheter och så vidare. Så här handlar det ju om liksom att träna sin lyhördhet. Mm. Alltså både, alltså jag tänker att det här sitter lite ihop. Alltså både som ledare gentemot sina egna signaler och känslor.
Mm.
Vad säger kroppen? Vad säger liksom min känsla nu? Vad säger intellektet?
Mm.
Och någonstans liksom väva ihop alla de här sakerna i beslutsfattandet.
Mm.
Men också att lyssna liksom mot organisationen.
Mm.
Alltså hur känner jag att mina medarbetare mår just nu?
Mm.
Vad liksom finns det för liksom intellektuella förslag och liksom hur går snacket? Och liksom att man på något sätt väver samman, att man öppnar upp istället för att smalna av.
Mm.
För jag tänker att riktigt bra prestationer, om man tänker på flow till exempel, då är man ju liksom helt närvarande i nuet.
Mm.
Alltså helt närvarande. Och uppslukad liksom av nuet.
Mm.
Så att tid och rum liksom upphör. Men inte på det sättet så att man behöver anstränga sig. Utan det är ju att man har ett fokus. Någonting som är så attraktivt att man bara fokuserar på det.
Det är lite som när jag spelar in poddavsnitt.
Ja, exakt. För då,
och det som jag alltid säger, att vi har spelat in länge nu. Och på något sätt har ju tid och rum försvunnit nu när vi har suttit här. Och så är det nästan varje gång jag spelar in podd, när man börjar närma sig slutet, att man bara, shit, nu har det gått nästan en timme.
Oj, är det sant? Och det känns som 10 minuter.
Och det är ju ett tydligt exempel på det, tänker jag. Att vi liksom nu är i den här stunden och då presterar vi bra. Och vi hoppas att lyssnarna tycker det också, att vi har presterat bra. Men sen har ju du utvecklat din app nu också, för de som individer, tänker jag, om man vill öva på sitt förhållningssätt till prestation, så kan man, Mind Progress, kan man...
Ja, Mind Progress-resor.
Ja.
Och där har jag gjort också 2 stycken gratisprogram som lägger grunden för mental träning. Alltså, så att först så får man då jobba med den här metoden som börjades utvecklas redan 1908, som kallas för progressiv avslappning. När man spänner och slappnar av kroppen och lär sig hantera sin spänning och sin avspänning. Och sen så är den andra delen som är mental avslappning, så får man bygga en inre plats där man är lugn, säker och trygg och liksom avslappnad. Och den här platsen blir sen liksom som ett arbetsrum för att träna liksom sina tankar, sina bilder, sina känslor. Och här tänker jag att det jag hoppas på, det är ju att det här med att träna insidan ska vara lika systematiskt om 10 år som att man tränar liksom, ja, men sin kropp, eller att man tränar något musikinstrument, eller att man studerar multiplikationstabellen i skolan. För jag ser ju att ska vi komma till rätta med, alltså med de liksom psykiska problem som uppstår i vårt samhälle idag, så behöver det finnas en motpol där man kan träna människors insida, så att insidan blir stark och så att man har stark kontakt med sig själv och sina känslor.
Och med det måste vi avrunda avsnittet, faktiskt. Är det något du känner nu att vi har missat som du vill lyfta?
Det är säkert 1000 saker, Fanny, som vi har missat. Men jag tänker
att... Det går inte att spela in. Alltså, vi kan ju sitta här och släppa 3 timmars avsnitt, men jag tror inte att någon vill lyssna på det.
Det tror inte jag heller.
Vi har väl gett det bästa av kakan nu på något sätt, tänker jag.
Ja, precis.
Och så kan man ju spana in dig på sociala medier om man vill det.
Det får man göra.
Tänker jag.
Absolut.
1000 tack för att du har varit här.
Tack för att jag fick komma.
Och 1000 tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Glöm inte att prenumerera på podden och ge den också det betyg som ni tycker att den förtjänar i den app som ni lyssnar i. Jag hoppas ni får en grym vecka, och så hörs vi på onsdag igen.